Gata upp, gata ner podcast återvänder återigen efter en trepoängare för IFK Norrköping. Mitt namn är Vincent Messenger, med mig har jag Pontus Hammarkvist. Och hur känns det egentligen, Pontus, att kolla tillbaka på 4 raka treer i segerkolumnen?
Ja, efter den här starten som man hade så mådde man ju ganska dåligt, va? Så att, och det har ju helt plötsligt vänt. Man sover jävligt bra på nätterna och det är jävligt roligt med fotboll just nu. Även om man har mött de här kanske gängerna som man på förhand liksom är så här, de här ska vi slå. Det tillhör ju inte riktigt vanligheterna i IFK Norrköping att liksom ta de här tre, fyra raka som man faktiskt verkligen ska vinna, och krysset också, så det är 5 raka utan förlust till och med. Det känns otroligt bra. Det är mycket lättare att kolla på fotbollen och följa matcherna i efterhand nu när det går som det gör också. Och det märks även på er lyssnare att ni har börjat hitta tillbaka hit också, vilket är jävligt roligt bara där med.
Vad är det som egentligen känns skönast? Att IFK återigen tog 3 poäng igår eller att jag återvänt till svensk mark?
Ja, det är svårt. Det är svårt, men ja, du ligger strax strået bakom IFK där, för att det gör det mycket lättare när vi träffas också, att det blir mycket roligare att umgås, så att att IFK vinner är liksom en del av min vardag. Så att det är svårt att svara på den frågan, men jag är jävligt glad att få sitta mitt emot dig nu igen faktiskt. Man saknar det lite senast, även om Simon Eriksson är också otroligt jävla roligt att surra med, så det är roligare när vi gör alla 3. Så att jag väljer nog IFK Norrköpings 4 raka är ju vad det smakar gott i munnen när jag säger det där.
Ja, oavsett så är det ju skönare för dig då jag inte kan tracka dig lika mycket så länge IFK går på en winning streak.
Precis, exakt så jag känner lite grann, så att du är väl inne på rätt spår. Men nej, det känns som att vi har börjat trumma igång och det känns som att vi har börjat hitta lite olika målskyttar igen och en liksom, spelare som har hittat tillbaka i form som vi ska prata om och verkligen kan bära det här laget, och att det inte är bara en spelare som bär det likt förra året lite där som är Digbendo. Vad fan hade vi gjort utan honom? Nu börjar det kännas som att vi hittar en trupp och börjar sätta den ordentligt.
Ja, nej, men vi ska väl gå igenom den här matchen mål för mål, och det var ju en del, så att det lär väl ta sin lilla tid. Men innan vi traskar in på ämnet som är IFK Norrköping, GIF Sundsvall, så ska vi ju passa på att skicka en shoutout till våra sponsorer på Lokal Catering nere på Stockholmsvägen.
Ja, det ska vi göra, verkligen. Ett dundertillfälle som vi har tjatat om tidigare i den här podden, och jag tycker verkligen att ni ska ta vara på dem. De är fantastiska, så låt dem sköta festerna, luncherna kanske till ert företag om ni har ett sådant. Så att hör av er till dem, och framförallt nu inför studenten att se till att bara koppla av och kunna vara närvarande under sommaren och slippa hålla på med allting rodd, utan ta ett samtal, gå ner och snacka med dem, så löser de resten helt enkelt. Det är ju kanon, Vincent.
Ja, nej, men jag kan känna det. Nu har inte jag någon student på gång i min familj, men jag kan känna det lite så här med min tjej som fyller 25, och jag fyller 25 det här året, och det har börjat planerats 25-årsfester lite här och var, och det känns ju som en jävla djungel att behöva engagera sig i allt som har med mat att göra, för att man brukar ju vilja bjuda in många när man fyller lite så där jämnt eller semijämnt. Så att det är synd att den festen ska vara i Stockholm, annars hade man ju varit på Stockholmsvägen så att säga.
Ja, men så är det, de kan nog köra upp till Stockholm här, ska du se.
Ja, jag får ta ett litet snack med grabbarna där, för att jag börjar ruttna rejält på den här jävla planeringen alltså.
Ja, jag förstår det. Nej, men helt rätt, och som sagt, sitter ni i samma tankar och banor så löste vi Lokal Catering helt enkelt. Framförallt gå in och följ dem på Instagram och Facebook också, där ni får uppdatering om deras matlådor och andra grejer som händer på deras menyer faktiskt.
Ja, men stort tack till Lokal Catering.
Tack Lokal.
IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Det slutade i speedway-siffror. 5-1.
Ja, en riktigt så här klassisk 5-1 fick man hem på parken, och lite islossning också ska man väl kanske säga för första gången i år. Även om det är ett gäng koner vi kanske springer runt stundtal, så får man väl ändå säga att vi hittar ett sätt att göra de här speedway-siffrorna också?
Ja, det finns mycket att prata om. Samtidigt så finns det inte jättemycket analyser att komma med, för att det är ju rätt solklart vad det var som skedde igår på parken. Det var en fullständig utklassning.
Ja, men det var det. Och det är väl det jag tycker någonstans är skönt på ett sätt, även om liksom Sundsvall är dåliga år, och det är väl nog det där laget som åker ur när man saknar Linus Alenius och kanske inte har fått in någon ordentlig ersättare, en ledare i stalt och en spelare som alltid är bra i Sundsvall, som man vet som är ett ständigt hot framåt i banan. Men att man släpper 5 mål får väl aldrig riktigt kanske vara bra, och kanske framförallt senast efter Degerfors också, där man släpper 3 mål på 10 minuter och förlorar matchen. Och släpper den nu liksom ett järngrepp som man egentligen ska ha. Så att nej, man har inte riktigt hittat rätt, och det är ett gäng koner som jag sa man springer förbi. Men någonstans ändå att man lyckats skölja över det här laget och dominera i stort sett, ja, men mer eller mindre hela matchen, även om man släpper ett lite halvtråkigt mål som vi ska komma in på, så tycker jag att det känns positivt ur support i hjärtat att någonstans sitta här och säga faktiskt att vi kör över ett lag i Allsvenskan. Och jag tycker väl att vi har haft svårt med det under Rickard Norling, och det gläder mig dels att målen kommer, men också att vi gör det bra, att vi förtjänar den här matchen minst med 5-1, om inte mer till och med egentligen, om man ska vara så. Men nu vill jag inte kräva så mycket mer än kanske 5 mål framåt i banan trots allt.
Nej, och det ska ju sägas att Linus Alenius saknades ju i Sundsvall som vi vet, men även Pontus Engblom som ju är den stora kvalitetsspelaren där fram tillsammans med Sakko Yllytuppa, som väl står för någon form av hopp att Giffarna ska rycka upp sig. Även han saknades ju, så att det blev ju väldigt mycket av en Yllytuppa liksom ett eget ansvar för finnen uppe på topp för Sundsvall att försöka hitta på någonting, och det var ju sannoliken uddlöst.
Ja, så är det ju absolut, och det blir väl svårt framförallt när man får äga så mycket boll och verkligen spela den bollen som man vill på parken också någonstans, och då blir det ju en försvarsinsats där man kanske inte kan kräva så mycket framåt, utan man får till det när man leder matchen med 5-1, och man skapar ju kanske inga större hot innan dessvärre heller. Nu är det ju faktiskt en Totte Nyman som får era mål för tredje matchen i rad. Han har gjort mål både mot Värnamo och Helsingborg tidigare, och även nu då, som vi tycker har behövt vakna till liv, och det gör han ju sannoliken. Ett avslut som kanske inte är av toppklass, men får in den av, är det Daniel Eid eller?
Nej, det är Jakob Ortmark.
Nej, det är Jakob Ortmark till och med som snurrar bort sin försvarare och skickar in den. Men en boll som tar i ribban och är innanför mållinjen, så att det är ingenting man kan snacka någonting om. Men så länge det är mål så är det mål. Alla mål räknas, Vincent.
Ja, jag ska säga en grej innan vi fullt traskar in på de viktigaste händelserna i matchen. Jag tänkte bara läsa igenom det för dig så att man faktiskt får det svart på vitt. Aha. Vad det var som skedde igår.
Ja.
Alltså 63-37 i bollinnehav.
Härligt.
Till IFKs fördel. 24-2 i målchanser. 15-1 i skott på mål. 5-1 i skott utanför mål. 10-0 i hörner. Alltså det är...
Alltså man kan ju välja att se. Jag tycker vi har varit ganska bra på att välja det alltid ur en liksom dålig synvinkel ur Norrköping, när man haft lite bollinnehav och de andra skapat väldigt mycket, och tvärtom nu kanske som man börjar luta åt att säga, men okej, vi möter ett dåligt gäng. Alltså någonstans så, ja, men vi har de här 10 hörnerna, vi kommer till de här situationerna, vi har 24 liksom lägen någonstans i matchen. Det måste jag ändå någonstans tycka säga är starkt mot ett lag, för att det är inte alltid lätt att möta ett sämre lag alla gånger, och vi kommer till de här liksom chanserna och vi gör de här 5 målen trots allt under matchen, och jag vill nog se det ur det här perspektivet trots allt. För vi har haft problem, det jag menar, det är bara att kolla mot Kalmar borta när vi väljer att ha typ 30% själva liksom i bollen av och ändå vinna.
Ja, nej men alltså,
vi lär oss att vinna på olika sätt.
Du kan inte göra mer än att slå laget som ställer upp på andra sidan banan, och det får man ju sannoliken säga att man gör, och att man gör de där målen är betydligt svårare än att säga att man ska göra dem.
Absolut.
Och någon som sannoliken har börjat med det nu, äntligen får man väl säga för IFK, är ju Kristoffer Totte Nyman, som alltså gör mål för tredje matchen i rad, och man får väl säga att han är igång nu.
Ja, men det måste man väl absolut säga, även om det inte är ett skärmigt avslut. Så, ja, jag menar, så fotbollen går över mållinjen och man lyckas få det självförtroende som Totte Nyman har, ja, men då är det på poänggaranti nästan varje match i princip, och man vet att det kan hända saker runt om man, även när det kanske inte är de liksom bästa matcherna man gör i sin karriär heller.
Nej, men jag, alltså, tvärt emot sången så kan jag väl inte säga direkt att jag ser att Totte är så där glödhet som han har varit tidigare i sin IFK, i tiden IFK, men att han alltjämt plockar upp poängen, både mål och assist, när han kanske inte riktigt är, alltså don't get me wrong, han är fortfarande väldigt bra, men där han inte är sitt mest övergävliga jag, så tycker jag att det är förtroendeingivande att poängen kommer.
Jo, men man älskar ju ha en sån kapten och man älskar ju ha en sån spelare där man vet att så här, det finns ingen spelare som ligger på topp i liksom flera säsonger i rad, varenda match ut och match in. Och, men ändå så vet man att det händer saker runt de här fötterna och den här spelaren och krigaren, han är på plan, att han är så pass betydelsefull även när han inte gör sina topprestationer, så gör man trots allt mål och poäng, och man gör faktiskt 2 poäng i den här matchen också. Det, jag tycker verkligen att Tottenham Nyman är ovärderlig trots allt faktiskt, och den sången som har börjat liksom präntas in på kurvan är ju också underbart bra om du frågar mig. För jag vet att du har varit lite negg mot vissa av supporterdamserna, vilket du i all ära får vara, men den här är fan klockren.
Ja, den är rolig framförallt. Ja, det är det som är det absolut bästa. Nej, men jag gillar den, fantastisk melodi också.
Allt runt Nyman är härligt.
Något annat som är härligt, det är när Jonathan Levi får nycklarna till hela riket av GIF Sundsvall och bara promenerar och smäller dit den, då vi vet att det är en gammal sanning att bortre hörnet alltid är ledigt.
Ja, verkligen. Jag sa det innan när vi satt och kollade på highlightsen där också, någonstans där man kan utvärdera ännu mer i målsituationerna. Alltså, vad är det för försvarsspel av liksom Sundsvall? Det är ju ett skämt. Alltså, vi pratade om det här mot ÖFK förra året. Östersund, som vi verkligen inte tycker om. Jag har inget större emot Sundsvall i grunden, men det påminner lite om den matchen när man är så här, det är bara runda Sonko Sundberg heter han till och med. Och det är likadant i den här backlinjen, den här matchen. Det händer inte mycket. Man blir väldigt mycket bolltittande, som jag vet att du brukar prata om ganska mycket i det här Östersunds förra året, och det känns precis likadant som att man har problemet i Sundsvall i år. Och det här laget är inte att räkna med året, utan de kommer nog få vända om i Superettan som det ser ut som just nu.
Jag tycker att det signalerar att man har givit upp lite grann. Man alibispelar, man dyker upp och spelar matchen, men man är inte riktigt deltagande. Och det tycker jag genomsyrar hela Sundsvalls insats igår och även andra insatser de har gjort. Och om de ska ha minsta möjliga chans för att hänga kvar, så måste de byta tränare. Och det säger inte jag tror inte att det här nödvändigtvis är tränarens fel. Men det är det enda sättet som de kommer få till någonting. Det är att de byter en röst.
Det är inte hans fel att man inte gör liksom jobbet på plan och man ser ut som liksom schackpjäser mer eller mindre och inte engagerade. Men det är som du säger, någonstans så behövs det en ny röst, och det är sånt som kan få saker att hända, och det vet man att det kan få ett skepp att vända. Då tror jag att man behöver göra det tidigare i år än vad man gjorde förra gången, för man har varit väldigt sen på den pucken tidigare. För att jag tror att man behöver liksom börja plocka 3 poängare nu, för att man kommer få kriga hela det här året, vare sig man byter tränare nu eller inte. Men det kan absolut vara en räddning i slutändan. Men nej, de är inte tillräckligt bra, men ändå klassavslut av Levi, och han har verkligen börjat hitta fart i år. Om jag ändå får liksom vända lite grann på steken igen och kolla på just Levis prestation, hur jävla viktig han har varit. Vi pratar mycket om hur viktig Totte Nyman är. Otroligt skönt för, tror jag, Nyman också känner att han har den där backuppen bakom sig i Jonathan Levi, som kanske inte har lyckats i poängmässigt förra året, även om han inte var dålig. Så har han verkligen studsat igång nu och ligger väl bakom nästan till typ 90% av alla mål framåt i år. Liksom.
Jag måste säga att jag är väldigt imponerad av Jonathan Levi. Efter den här matchen, vi snackade om det lite innan jag åkte iväg också till England här sist jag var med i podden, och liksom att jag tycker verkligen att han har steppat upp till en ny nivå vad gäller att ta ansvar och vara en, och verkligen ta på sig den där rollen och vara en av de bärande spelarna, inte bara på pappret utan att faktiskt kliva upp och visa det. Helvete vad jag tycker han har varit bra. Jag tycker att under den här säsongsinledningen, även när man inte har fått med sig resultaten, så tycker jag verkligen att när Totte inte har fått till det och man har inte varit där och laget inte har fått till det som ett kollektiv, så tycker jag att Jonathan har ändå gått ut från nästan varenda match med huvudet högt. Jag tycker alltid att han är den som försöker någonting och ser ut som den som kan ge Peking en väg tillbaka in i matcher, eller ge Peking ett sätt att vinna hela tiden. Och även i sån här match då, när man får spelet att stämma, att han inte då blir en birollsinnehavare, utan att han alltjämt behåller sin huvudroll och gör 2+2 och är helt överjävlig. Jag tycker han är en grym. Verkligen alla hattar av till Jonathan Levi.
Ja, men jag skriver under på allt du säger, och det är någonstans där jag vill fånga, som du också är inne på. Det är så jävla viktigt att få igång honom, och just i en sån här match också, där det blir lätt att man står och kollar på och kanske att man inte tar ett avslut i de lägen, att man passar, man blir lite så här, börjar trippa på tå istället, utan hans självförtroende lyser ganska rakt igenom på planen. Och kommer han till de här lägena, då kommer han sätta dit dem, och då är han ett ständigt hot för vare sig det är AIK eller om det är liksom Sundsvall hemma. Det är så jävla tydligt och härligt att han behöver inte leva på pressen hela tiden, utan han kan trumma igång även sådana här matcher och göra 2+2. Det, ja, alla hattar av från min sida också, från Guggens sida till just Levi.
Ja, och de assisten han gör, det är ju kvalitetshörner som ja. Han slår.
Ska vi börja komma in lite på det där ändå? Alltså med hans hörner.
Tycker jag också har varit ja. Extremt hög nivå hela säsongen.
Nej, de har ju inte varit det under hela säsongen. Jag tycker att man har känt igen det där och jag har klagat lite grann på det. Men jag tycker de senaste matcherna att hans fot har börjat komma mycket bättre till rätta. Alltså framförallt under förra året, men jag tycker delar av det här året har han haft problem att slå den över första gubben. Och det är jävlar vad bra de börjar bli. Alltså han börjar skjuta in sig där ordentligt. Jag tyckte nästan att det var på gränsen till att man ska byta ut till exempel att Ortmark får ta dem. Men nu är han så jävla stark på pannan och Levi börjar titta den där fina känsliga foten.
Ja, jag kanske har lite så här short term memory loss, men jag tycker ändå
jag tycker nog lite där om man kollar över alla hans liksom matcher hittills, men det, nu de senaste matcherna fantastiskt.
Ja, hans träff på dödboll tycker jag har varit riktigt bra i år, men det kan jag har inte ens tänkt på det kanske innan de första matcherna, men jag tycker att jag håller helt med dig hittills att mitt intryck har varit att de har varit riktigt bra.
Mm. Nej, han har verkligen höjt det där framförallt från förra året, men även de första matcherna som jag tycker är så där. Ja, vi har haft bekymmer framförallt defensiva hörn, men jag tycker också vi har haft bekymmer på fasta situationer innan liksom Levi har trummat igång där ordentligt. Ja, lite grann efter sitt frisparksmål skulle jag väl säga framförallt.
Ja, och det är ju dåligt försvarsspel från Sundsvall också. Men,
absolut, men så länge den sitter runt straffpunkten och den går förbi första gubben så kommer det bli farliga
grejer. Så är det ju, och det är en förutsättning för att den ska kunna bli mål på några hörner, och där sitter den ju. Sen är det ju dags igen för Sundsvall att leka schackpjäs när Jonathan Levi då driver upp bollen. Väggspelar med Totte Nyman. Jag var tvungen att kolla upp det här. Det är Blomqvist heter nummer 4 i Sundsvalls backlinje. Så om alltså då stöter upp mot Jonathan Levi, och när Levi spelar bollen så vänder sig Blomqvist sonika om och tittar på Totte Nyman. Han följer bara bollen.
Bollbanan alltså, helt enkelt. Se vad som händer.
Nej, men alltså, det är verkligen typexemplet på hur man tittar boll på helt fel. Alltså, det är skämt faktiskt för att vara allsvenskan. Alltså, det är så dåligt. Vad tror han att Jonathan Levi gör när han släpper iväg den med sin vänster yttersida? Det är klart att han kommer be om den tillbaka.
Ja, han kommer inte stå kvar och kolla på.
Nej, han spelar inte till en felvänd Totte Nyman för att Totte ska kicka upp den och sätta en bissa från utanför straffområdet. Liksom, du måste ju följa din jävla gubbe. Skitsamma. Bra initiativ av Levi återigen. Totte släpper
och Totte får en liksom bra boll på den ändå som står lite felvänd. Och liksom lutar.
Nej, men Totte är ju stark som ett djur liksom, och släpper av den perfekt till Jonathan. Och sen har man ju lite flyt att den tar en styrning och går in. Men är försvarsspelet under all kritik, men alltjämt. Liksom, får man också berömma liksom inställningen att man leder 3-0 men att man fortsätter trycka framåt och pröva saker och vilja även där liksom, för Jonathan Levi på det här sättet att involvera Totte mer i spelet också och liksom ge honom en assistpoäng utifrån det kommer ju också ge skitmycket för nästa match och matcherna som kommer efter, att hela tiden fortsätta engagera Totte Nyman på topp och att de kan verkligen få den där kemin och börja brinna liksom.
Nej, verkligen, jag håller med dig till full, och det är jävligt, jävligt kul att följa de där spelarna och få spelaren på 1-2 också är ju otroligt kul att se att det lirar och att man börjar hitta det självförtroendet. För att jag menar, visst, det är bedrövligt spel av liksom, eller försvarsspel av Sundsvall, men att man börjar hitta de här kombinationerna mellan varandra och att man vågar prova. Jag menar, nästa gång så kommer han förhoppningsvis förbi en, ja, vem den är, även i liksom Bayern-försvaret eller liknande, som när det går lite fort eller det är trötta spelare i slutet. Så att hitta det där självförtroendet och kombinationen mellan varandra i anfallet är ju superviktigt också.
Ja.
Men kul att Levi får göra 2 baljer.
Verkligen, verkligen. Och det var ju en till gubbe som fick göra 2, och det är ju Jakob Ortmark. Han gör ju mål även i andra halvlek. Kändes i princip identiskt till målet i den första halvleken, och i princip identiskt till även det tidigare mål han har gjort. Han har gjort 3 mål på hörner där han uppenbart, han står ju i samma zon varje gång. Det är ju hans zon att fylla. Och när bollen kommer så perfekt in där mot straffpunkten, då är det Ortmark som står där och ja. Han sätter ju dit dem i alla fall när läget bjuds.
Absolut, det gör han ju verkligen. Och kortast på plan, men störst huvud. Jag tror det var Linus Wahlqvist som skrev någonstans. Men han är verkligen, får han bollarna på skallen och liksom når högt, så då sitter de ju. Han är jävligt stark på offensiva hörner, och det ska man ju inte någonstans underskatta. För att det är en skillnad att vara liksom stark på defensiva hörner och slash som vi hade Lauritsen som är stark på offensiva hörner till exempel och var ett ständigt hot där. Behöver inte alltid vara längst eller liksom den som är skarpast, utan får du bolljävnarna på mål och kan placera dem där med huvudet så sitter de. Och jag menar, 3 mål och 3 på huvudet i allsvenskan i år är väl ganska starkt av en Jakob Ortmark, när man räknar med en fot egentligen för de flesta gångerna.
Ja, det var ju nästan så där. Man har ju varit, framförallt har ju vi tyckt att man har sett väldigt svag ut defensivt på fasta i år i Peking. Och det är ju någonting som verkligen kommer vänta en utmaning mot Hammarby här näst. Det är ju nästan så att man kände att det hade varit värt att sparka ut bollen till några hörner för Sundsvall, så man fick öva lite här senast. För att Hammarby har ju varit sinnessjukt starka på just fasta situationer och gjorde ju två mål va, på, i derbyt på fasta. Så att det var ju
två mål, två frisparksmål i alla
tre,
fall.
Tre till och med på fasta. Två frisparksmål och en indirekt frispark. Så att det var ju,
ja, just det.
Jag tror att man har gjort mer mål på fasta än vad man har spelat matcher i år. Vilket är helt otroligt.
Det är faktiskt helt sjukt.
Så att man får väl hoppas att de lägger extra tid på det i veckan. Men det antar jag.
Ja, och det är nog ganska bra scouting runt Hammarby just nu. Det är ju fokusmatchen nu, of course.
Men den här matchen var ju inte slut, för att det såg ut att gå en bekväm nolla till mötes även så i denna match. Men Sako Ylätupa sticker iväg, och Daniel Eid, som jag tycker har ryckt upp sig och sett bra ut här på sistone,
skapar lite målchanser den här matchen också, och har ju ett inlägg som går i ribban till och med i första halvlek, och ser ganska spelsugen ut i alla fall.
Men ska vi vara ärliga, jag tror inte att det är med flit. Men
nej, såklart inte.
Jag är 127% säker på att fokuset inte riktigt är där.
Han släpper
Daniel Eid när han vet att laget leder med 5-0. Det går lite för enkelt för Ylätupa att komma förbi.
0-0 i första inledningen, så släpper han inte honom.
Nej.
Men det ska ju också poängteras över att ja, det är ju faktiskt Daniel Eid som släpper honom till det här läget. Ett halvbra avslut som kanske går lite för snabbt för Oskar Jansson innan ner, men han ska ju också inte styra in den här bollen i mål. Så att det är ju individuellt misstag framförallt av Daniel Eid och en Oskar Jansson som jag tror inte heller kanske riktigt är 100% påkopplad i den här situationen. Nej, men han har ju ändå varit bra i år, måste jag säga också.
Ja, absolut.
Och han gör ju ingen dålig match i övrigt heller, med tanke på att man inte får några avslut emot sig.
Nej, absolut. Men det är ju det som också är grejen lite med att vara målvakt i ett topplag. Alltså om man vill vara topplag, och om han ska matcha prestationen från sina lagkamrater, som man ändå får säga är en topprestation, så ska ju den bollen räddas.
Ja men det finns ju ingen ursäkt heller för, och det märks ju på Oskar Jansson direkt efter att han släpper in, att han ändå trots allt är lite irriterad på sig själv faktiskt, även om man inser att det är 3 poäng och det kanske inte liksom är hela världen. Men,
ja, men det är viktigt, alltså. Det är viktigt för självförtroendet.
Det
är surt som fan när man har 1 skott på sig ungefär på hela matchen och att man inte kan ta den. Liksom.
Nej, det är lite det jag vill komma in på. Att det märks på honom att han inte är nöjd över det. Så att det, förhoppningsvis kan det vara bra inför Bayern i alla fall, att han känner att han behöver höja sig och är kanske inte liksom så här supernöjd ändå trots 5-1 vinst. Liksom.
Nej, men det kan ju vara bra, även om jag tror att det hade varit skönt att få det där självförtroendet med en nolla till i kolumnen. Men,
han har två raka innan det, och visst hade det varit skönt med en tredje. Men okej, biter det sura äpplet, ner och träna, fortsätta träna på parken och sen bara stänga igen mot det där jävla Stockholmslaget Hammarby alltså.
Ja, vi kan nog konstatera att Oskar Jansson kommer nog få lite mer att göra under matchens gång i alla fall.
Nej, men han behöver ligga på topp den här matchen. Eller den kommande matchen.
Om vi ska summera det då och dela ut 3 stjärnor för den här matchen. Vi delar ju ut stjärnor enligt den här NHL-modellen. Så att den tredje bästa spelaren får 1 stjärna. Den näst bästa spelaren får 2. Och den matchens spelare får alltså 3 stjärnor. Och sen brukar vi dela ut en liten hårtork till en spelare som ska höja sig till nästa gång. Och då får väl den hamna hos Oskar Jansson.
Ja, men det är väl en liten lättare hårtork. Det är väl inte. Vi har ju haft lite starkare och lite hårdare hårtorkar ibland.
Ja, den här säsongen åtminstone har det varit det i alla fall.
Men exakt. Nej, men det är väl en liten snällare hårtork, lite som vi sa till Linus Wahlqvist, att man får komma hem och kolla sig lite grann i spegeln och verkligen se till att det blir en bättre prestation mot Hammarby, att man inte, när man kommer få jobba mycket mer i mål. Och det är ju också en sån där grej att har man kanske inte fått jättemycket att jobba på nästan 90 minuter, 75 i alla fall där någonstans, så det är klart att det är lättare att släppa bollarna för att man kanske inte riktigt inne i matchen. Men nej, han får den lilla hårtorken. Han och Daniel Eid får väl dela lite grann på den där, men framförallt Oskar Jansson ska inte släppa bollen så att han får veckans hårtork.
3 stjärnor. Det är inte många matcher i år man har varit bortskämd med att ha det svårt med att utse sina 3 stjärnor.
Nej, verkligen inte.
För det är många som jag tycker ändå förtjänar omnämnande i den här matchen. Alltså, det är ju...
Vem tycker du själv ska ha en stjärna i den här matchen då?
Jag vet inte. Alltså, för mig blir det ju så här, det blir ju väldigt självklart att man då väljer de här tre poänggörarna som ju gör alla poängerna.
Ja, jag landar ju lite åt det
Totte,
hållet.
Jakob Ortmark och Jonathan Levi. Jag tycker Ekpolo är jättebra. Jag tycker Ishak återigen är superbra. Vi ska snacka om Ishak lite sen. Jag tycker hela laget gör en jättefin insats. Som sagt, också där, jag tycker Daniel Eid har piggat på sig och ser mycket bättre ut. Och
han har liksom... ju fått, fick ju till och med, jag tror till och med det var tre stjärnor senast av Simon också.
Ja,
nej, han har ju varit med i våran liksom tre stjärnor upplaga. Ja,
det finns många gubbar som skulle kunna liksom, i alla fall vara och talla på en stjärna. Om
ja,
säger så.
Ja, men det tycker jag verkligen. Frågar du mig så tycker jag ändå någonstans att Tottenham kan man inte riktigt rubba från den här listan. Stark och rivig och slitig och får ändå visst lite flaxigt, lite tur, men gör det första viktiga psykologiska målet som ändå går över linjen, står för en assist utöver det också, är liksom alltid delaktig i spelet på något sätt och är ett ständigt hot för försvaret, så jag tycker ändå att han ska ha en stjärna i den matchen. Jag vet inte om du vill liksom ge den till någon annan.
Jo, nej, men jag tycker han förtjänar den, och jag tänkte på det bara nu, det hade varit kul, lite kul om Totta hade varit här. Det känns som att han har blivit så ruttnat så jävla rejält på att vi värderar ner hans mål för att det nästan inte gick in.
Ja.
Som man vet att han skulle sitta i alla fall off mic och vara såhär, mål är väl ett mål, eller hur? Ett mål är väl fan ett mål? Ja, jo, i och för sig, visst.
Jag tror i och för sig att han kan skriva under lite grann på att avslutet kanske inte är riktigt toppklass, men visst, han får bollen lite högre upp, och ett mål är fan alltid ett mål.
Det är ju det.
Jag håller ju med honom, tänkte jag säga. Nu har jag inte ens sagt det här. Så att det är lite som att vi pratar med honom i tredje person, fast han inte ens är här. Men lyssnar du på det här, Totte, mot förmodan, så förtjänar du verkligen en stjärna den här veckan, och är grym som vanligt faktiskt, skulle jag säga.
Ja, men en stjärna, det skriver jag absolut under på. Två stjärnor då?
Två stjärnor, alltså, ja, alltså, jag vet mycket som du pratar om att man, det finns många som kan ha det, men det är liksom svårt att peta bort den här gubben. Men jag tycker att Jakob Ortmark ska ha det. Alltså, vad fan, ett ständigt hot på huvudet och lyckas göra tre av sina mål i år på huvudet. Gör två den här matchen på fasta situationer, eller två hörner rättare sagt av Levi som slår dem jättebra. Jättebra. 2+1 gör han väl till och med den här matchen också. Han slår den ju till...
2+2
till och med. Ja, du ser. Otroligt viktig. Nej, jag tycker han ska ha två stjärnor.
Det håller jag.
Och är det offensivt hot hela tiden framåt mot vad Ishak är ändå, men han är inte kanske den målgören och allt det här matchen, så att ja, jag tycker ändå inte att man kan sätta Ishak före.
Nej.
Och trots allt.
Gör man 2+2 så ska man ju in på listan. Det är ju ingen snack om den saken. Sen kan man väl argumentera för att både du och jag hade kunnat gjort de två målen han gör, med tanke på att han står där och knoppar in dem när de kommer perfekt från Jonathan Levis fot.
Jo, men samtidigt ska man ju stå där och man behöver någon gubbe där, och de ska trots allt in i mål. Jag vet inte riktigt om du och jag hade gjort de målen.
Jag hade fan gjort det.
Det hade jag fan inte
det
alls.
Det hade jag fan, ja, okay. Visst. Men mycket bra oavsett från Jakob Ortmark, som jag gör 4 poäng på en match.
Jag tror
så
att
man
har lite
listan.
För stort huvud själv här bara. Men jag tycker ändå
det är
att han,
det är jag
säger,
och Jakob.
Du och Jakob löser det där. Kortaste på planen typ. Nej, men otrolig bra insats. Och det är väl klart att han ska ha två stjärnor. Och jag håller med, det är lite tråkigt att man är lite förutsägbar. Men det tycker jag att jag och vi får vara den här veckan i podden.
Ja, och det mest förutsägbara av allt är väl att Jonathan Levi tar 3 stjärnor. Och det ska han ju ha.
Nej, jag tänkte säga att Ekpolo ska ha dem. Nej,
Carlos alltså, De Brito.
Ja, De Brito. Nej, men det är såklart. Alltså, det är många som kan vara med på den här listan med 3 stjärnor. Då ska man göra någonting lite bättre mot vad hela laget är, och jag tycker någonstans att man får spana lite över tidigare matcher också under den här säsongen, hur tongivande han har varit och är trots allt i den här Sundsvallsmatchen hemma också. Han ska ha 3 stjärnor, gör 2 mål också, så att det är ju klart att det är någon av dem som ska ta 3 stjärnor, och då tycker jag Levi förtjänar det stort över den här matchen och över den här säsongen. Och ja, otroligt jävla vaspa, jag vet inte, det känns som jag sluddrar, men ja, det ska han ha, Vincent.
Ja, men verkligen big up till Levi och
alla hattar av från Guggens sida till Jonathan Levi.
Verkligen, och det känns väl redan nu, som oavsett hur det går här i de sista matcherna innan sommaruppehållet, som att det kommer vara Jonathan Levi som man kommer framhålla som vårens spelare i Peking.
Ja, men jag har svårt att se något annat. Alltså, jag tror att han kommer kunna vara kvar hela året i alla fall. Jag hoppas verkligen hålla alla tummar och tår jag kan för det. Och kan han fortsätta vara den här spelaren han är i år, så kommer nog han vara den spelaren som vi ger ut till Guggen Award, i alla fall på något sätt, det tror jag.
Någon som däremot kanske inte blir kvar efter sommaren var ju en spelare som jag ville framhålla efter den här matchen och som jag också tycker är och tallar lite på.
Han är ju alltid bra.
Som också är och tallar lite på Pekings bästa spelare under våren. Det är ju Abdulrazak Ishak som ju verkligen har växt ut till att vara en allsvensk toppspelare under den här våren.
Ja, men han har gjort såna fantastiska framsteg och framförallt gått från en wingback position där man kanske har varit så där ja och det har pratats lite hittan och datan, kanske har fått någon hårtork här och där av guggen. Och var kanske ännu mer skeptisk när han gick in på det här centrala mittfältet om man ska spela ihop mot Mark. Men jag tycker han har gjort det väldigt bra förra året, men framförallt den här säsongen har han ju varit liksom bra varenda match. Alltså det är långt ifrån att ge honom någon hårtork egentligen, utan jag tycker att varenda situation han gör i stort sett är av klass och aktion, och att man ser vad han vill göra hela tiden. Han är väldigt inpräglad i den här svenska fotbollen och vet vad det gäller. Så att jag tror att han behöver vara kvar efter sommaren också för att få fortsätta på det här spåret någonstans. Inte super ung längre, men ändå väldigt ung och väldigt fräsch i liksom toppnivå. Så att ett halvår till hade nog varit nyttigt för honom.
Det hade det nog säkert. Däremot, om man ska kolla på det rent monetära och hur marknaden fungerar, så får man ju säga att om Peking vill maximera sin monetära vinst på Ishak, då ska han ju säljas nu i sommar.
Ja, jo, men så är det ju såklart. Alltså, allting kan ju hända. Det är ett perfekt läge att sälja någon, framförallt till ett sommarfönster. Det kanske är lite bättre. Det kanske försvinner de här spelarna. Men det behövs ju ersättas med en toppspelare där i så fall. Och en spelare som jag tror kommer vara ovärderlig att ersätta. Jag tror inte vi kommer absolut inte få typ samma klass av honom som spelare, men jag tror att vi behöver någon som verkligen kan vara minst lika nyttig i alla fall.
Ja, nej, men för det
med spetsegenskaper i alla fall som man eftersöker.
Det är ju så att Ishaks kontrakt går ju ut här i vintern 2023. Och då är det ju så att nästa sommar då kan han ju fritt förhandla och gå som bossman. Fritt förhandla från och med sommaren och gå som bossman då i vintern. Vilket ju innebär att det är nu i sommar eller i vinter som han ska säljas. Och det är ju alltid en avvägning att göra. Men indikationerna från Ishaks läger är ju att man absolut inte kommer förlänga eller göra något sånt. Nej. Utan man ska ta nästa steg här snart. Om det blir nu till sommaren eller vintern får man väl se. Men då är frågan sådär, man står och väger nu.
Ja, det är klart man gamlar lite.
Nu när det är så, är det inte kanske lite bättre då att maxa pengarna för Ishak den här sommaren, om man ändå känner att man inte ska blanda sig in i någon guldstrid eller något liknande? Maxa de pengarna och redan nu kanske få in en ersättare och spela in honom in till nästa säsong.
Jo, absolut. Och jag tror ju någonstans, alltså, som föreningens mått och mål någonstans i år är ändå, även om vi liksom nu, jag vet som vi pratade om, även Bayern som börjar tappa lite poäng här nu, som kanske hade en lättare start. Nu har vi fått en liten lättare liksom fortsättning på spelschemat efter lite tuffare matcher, om man bortser från Varberg, där man ändå ska ha med sig en trea, minst en poäng. Jag tror ändå att man vill fortfarande vara med i den här, kanske guldracet, kanske jag tror att man kanske inser att man är borta från, men man kanske vill vara med om racet om en topp tredje plats. Så jag tror inte man ger upp den bara för att det har gått lite knackigt i början, utan jag tror att man väljer att se hur det blir, och vi har ändå gått 5 matcher utan förlust nu, så att jag tror ändå tanken att man vill ha kvar Ishak, men att man såklart inte kommer kunna säga nej till ett bra bud. Det man ska komma ihåg är visst om man gamlar och att prislappen går ner för att kontraktet är kortare. Gör han det superbra i den åldern han är på mittfältet, så kommer han sälja styrt trots allt ändå till vintern. Och då absolut kommer vi släppa honom. Så att det är ju det här sommarfönstret eller till vintern. Det är ju garanterat. Men jag hoppas ju att han kan få vara skadefri och göra det minst lika bra hela säsongen ut. Och gå för ändå en rekordsumma. För det kommer han göra trots allt faktiskt, Vincent.
Ja, nej. Och det, man ska absolut inte. Alltså vadå, topp tre, det är 4 poäng bort. Så att det är ingenting som är över.
Nej, men det är det jag menar. Och föreningens ambitioner har ju inte försvunnit för det.
Nej, absolut inte. Och nu har man ju fått ordning på skutan åtminstone tillfälligt här med spelschemat lite till hjälp. Så att jag förstår ju att man absolut vill hålla den här gruppen intakt, i alla fall nu lite över de närmsta lite tuffare matcherna som kommer här.
Ja, men jag tror att det är det viktiga med det här laget. För att alltså, även om vi har en liten tunnare trupp någonstans, eller man kanske saknar den här riktiga spetsen på bänken som man känner så här, wow vilken bänk vi har, så tror jag att den här gruppen verkligen har börjat sluta samman. Dels med mycket saker som har hänt inom föreningen och saker och ting som jag pratat om tidigare som har varit väldigt jobbiga någonstans. Så tror jag att det är någonting vi kan verkligen segla vidare på under hela det här året, tror jag. Och det känns som att vi har börjat göra det. Och kan vi liksom börja ta poäng mot toppkonkurrenter och kanske i alla fall inte förlora mot Bayern borta nu, så tror jag att det där självförtroendet kommer växas ännu starkare. Och när vi fick han ihop med Norling, som jag tror ändå att spelarna uppskattar och tycker om, även om man kanske inte alltid har trott på hans filosofi alla gånger, så känns det som att man gillar att ha honom som boss trots allt. Och då tror jag att det kan vara viktigt att behålla hela den här truppen, och framförallt då en Ishak som är, ja, men kanske den viktigaste spelaren just nu, Vincent.
För att dra ett streck under den här lilla diskussionen då. Du vill att Ishak är kvar hela säsongen?
Ja, men det hade väl varit ett skämt om jag hade sagt något annat, eller?
Ja, det beror ju på om du vill ha in degen.
Ja, men alltså, det är väl klart att jag vill ha in degen, men jag inser ju också om han är där vi gamla någonstans, är ju givetvis om han går sönder. För det kan hända alla fotbollsspelare. Ja, då helt plötsligt är han ju inte värd lika mycket längre. Alltså, det är ju trots allt sorgligt med den sporten. Du är ju en handelsvara och ingenting annat. Men ja, absolut. Det är klart att jag vill ha in pengarna, men jag tror att han kommer kunna hålla sig skadefri och vara minst lika bra under säsongen, och då kommer han gå för 40-50 ändå. Det är helt övertygad om. Så att, visst att vi kanske förlorar 5-10 på honom. Ja, motsatt att vi har kvar honom hela året och kanske till och med då kan ta en tredje plats, så tycker jag definitivt att det är värt det. Och vi krigar om det i alla fall, om vi behåller Ishak i alla fall. Det tror jag verkligen, för att han kommer vara så pass viktig. Så att, nej, då vill jag ha kvar honom. Ja. Svaret är ja.
Det är vad du vill. Tror du han blir kvar?
Nej, jag tror att det är 50-50 faktiskt. Jag tror inte att det väger tyngre åt något håll egentligen, utan jag tror att det gäller att få in de här rätta prislapparna, ja, men då kommer vi nog sälja honom. Det jag tror att det hade varit större chans kanske med till exempel en Peter Hund, som var ännu mer tydlig. Jag tror att han hade kunnat släppa honom också, men man vill ju sälja spelarna dyrt nu, man vill ju ta in så mycket deg som möjligt. Det märks ju på Zacharias mål också, även om man nu har också visat på pappret att man är beredd att lägga pengar på spelare. Så att ja, jag tror ändå att det är 50-50, och man kanske börjar känna att vi behöver behålla någon faktiskt av de här toppspelarna också, och inte bara tacka ja direkt. Sen är det lite upp till spelaren också, för att man ska inte behålla honom om han är så här: nej, jag vill faktiskt flyga ut nu efter sommaren, och då vill vi inte ha någon Sami Adegbenro-gate här igen, för han har väl till och med samma jävla agent vad jag förstått så.
Ja, det har han säkert, det har jag ingen aning om. Men nej.
Vad jag har hört så ska det vara så.
Nej, alltså jag kan ju bara tycka att jag tror ju att han försvinner. Jag har en känsla av att man kommer få ett ganska bra bud, och man kommer känna att vi kommer inte få mer pengar, kommer man känna, och då tror jag att man kommer sälja honom om man kan identifiera en ersättare. Men jag tycker att det vore idiotiskt att göra det, och jag tycker att det är en värd smäll att ta, som du säger, om priset går ner 5-10 miljoner. Alltså dels med gamblingen att du kan faktiskt ta en Europaplats, och då kan du faktiskt få igen de pengarna. Ja. Men också för någonting större och någonting bredare, som att ge en tränare en rättvis chans och ge ett lag en rättvis chans. För att jag menar, om det är någonting det här jävla laget behöver, som vi har pratat om de senaste 2 åren känns det som, så är det stabilitet.
Mm.
Och om man har en möjlighet att skänka det här laget lite jävla stabilitet, åtminstone över en säsong, med tanke på att varenda försäsong verkar bli totalt kaos, då tycker jag att man får fan tycka att det är värt några miljoner att göra det. För att annars tycker jag att man fäller lite kroppen på sig själv.
Ja, jo, men jag är ju beredd att hålla med om det. Och det är väl det spåret jag är inne på faktiskt också. Vad som jag hade valt om jag hade fått välja liksom, ur mitt supporthjärta, så är det ju bara hålla honom. Men visst, jag fattar att kanske liksom, om man börjar prata mot de stora pengarna och kanske rekordförsäljningar inom IFK Norrköpings historia någonsin, så är det klart att jag förstår att man börjar prata om det, och ihop med Ishak och hur man själv liksom väljer att se på framtiden. För att, jag menar, även om vi liksom tar in en etablerad allsvensk mittfältare eller en mittfältare som kommer gå in och göra det liksom lika bra någonstans i längden, så tror jag inte att man kommer få ut det direkt från match 1 efter sommaren och få med sig hela gruppen på det heller, och den självförtroendet man har med Ishak, utan det blir ju en omställning. Jag menar, du hittar inte en så här klassspelare bara på marknaden med Ishak. De finns inte att köpa i liksom 25, 26, 27 års åldern som är så pass duktiga. De är för dyra för allsvenskan och IFK Norrköping, utan det blir alltid en liten gambling. Och sen kan det blomma ut jävligt väl, som det gjorde med Sami Adegbenro exempelvis, men det är verkligen ingen garanti att hitta den här spelaren på marknaden. Det ska vara jävligt klart för oss.
Nej, och sen så måste man ju också förstå vad det signalerar till övrig trupp. Jag är inte säker på att Totte Nyman blir piggare på att signa ett nytt kontrakt om man till exempel säljer en Ishak vid första bästa tillfälle, utan man vill ju se lite ambition också, även andra spelare.
Ja, men exakt, även Nyman och alltså Nyman tror jag är liksom ett enklare kort. Ska vi även bara kolla på typ Jonathan Levi som gör en säsong, så vi nämner ändå honom inte kanske för att försvinna i sommar. Det tror jag är mindre chans att han försvinner, och det känns lättare att kanske behålla någonstans, för att han trivs jävligt bra med fotbollen, några år äldre också. Men jag tror nog gärna att han ser ett utlandsäventyr till någonstans i slutändan. Så att Och Selin Ishak då, så tror jag nästan att han kan vara svårare att behålla då, även efter sommaren, men kanske framöver också.
Vi får se, ja, helt enkelt.
Men jag tycker absolut att man ska riskera de där miljonerna i så fall, som jag tror att man ändå kommer kunna få tillbaka, som du säger, på ett Europagruppspel. Men jag tror lika väl, om han gör det bra i skadefri under hela säsongen, så tror jag knappt att vi kommer gå miste om så mycket miljoner. För de här lagarna vill ha in honom så tidigt som möjligt, för att han är fortfarande rätt så ung även till vintern faktiskt.
Ja,
framförallt som mittfältare också.
Det återstår väl helt enkelt att se. Men om vi flyttar oss vidare från här representantslaget till damernas representationslag för IFK Norrköping, så tog man en poäng i helgen.
Verkligen, det gjorde man mot en toppkonkurrent, om man nu ska välja att se det så. I alla fall ett tippat lag att gå upp till Allsvenskan i år och ska vara med och kriga om det under hela tiden. Borta också mot Växjö.
Ja, och monstret / djuret / kingen Lovisa Gustafsson är det ju som gör 1-0 tidigt.
Våran egna Balotelli.
Yes, men tyvärr så lyckas inte Peking hålla i tre poängen. Men man får väl ändå säga att en poäng borta mot Växjö får klassas som godkänt.
Ja, men det är klart det är godkänt. Det är väl jävligt surt när man släpper in det i andra halvlek och att man inte lyckas hålla det där. För det hade ju varit en otroligt liksom, skön trio att få med sig från bortaplan. Men vi har ju snackat om det. De här lagarna borta ska man ta liksom minst en poäng emot, och sen ska man slå dem hemma. Det är väldigt viktigt. Nu har vi liksom gått på en liten kanske plump mot just Alingsås då, till exempel, så då kanske man kräver någon slags lite mer bragg på bortaplan. Men nej, de ska få igen och äta upp sin egna skit hemma helt enkelt när vi möter dem.
Ja, men det får man väl sannoliken hoppas på. Närmast väntar ju Älvsjö. Och det är väl en match man...
På hemmaplan, va?
Ja, exakt. Och det är ju en match man bara ska vinna. Älvsjö som är jumbo.
Ja, men precis. Otroligt viktigt. Vilket datum är det dessutom? Hade du det här på dig till och med?
Ja, tyvärr är det ju så att vi spelar ju samtidigt igen. Ja. Det gör vi ju jämnt med vårt Division 5-lag.
Ja, det känns som att ÖFF har verkligen förstört schemat för oss för att se dammatcherna. Det känns inte som att ÖFF rider på Guggenvågen direkt.
Nej, det är lördag den 21 maj klockan 15.
Mm. Såklart.
Och vi spelar ju klockan 14. Ja. Så att det blir
det
verkligen
var någon liknande nu i helgen här, kommer jag ihåg också.
Ja, nej, så
jag att det kommer hem och se andra halvlek lite grann på NT.
Vi kommer tyvärr inte att kunna närvara på den matchen, men det ska ju vara business as usual.
Ja, det ska det vara. Vi får väl hoppas på att Lovisa Gustafsson är fortsatt het, och en Sabina Ravnell som hade kanske lite tyngre i andra halvlek, tyckte jag, för hon kom till de här lägena och inte riktigt fick dit dem som hon ska, men hon är ju en klassspelare där framme också.
Fan vad kul man tycker att det är också med när Peking har förstärkt med, men kanske framförallt då Mimmi Asperoth, alltså som en sån väldigt spets.
Hon borde ju komma igång snart, hoppas jag.
En sån väldigt spetsvärvning framåt. Att Lovisa någonstans ändå har liksom växlat upp i takt med den konkurrenssituationen.
Ja, men jag tror att hon, vi har ju snackat lite om det också, hon kanske inte riktigt hymlat med ändå att hon uppskattar det någonstans, att det ändå behövs lite grann, som vi har pratat om med Totte Nyman, att man behöver
visa den här lite ambition.
Ja,
också.
Men exakt, man behöver den här konkurrenssituationen och visa att man förtjänar sin plats i laget, inte bara för att det inte finns någon annan, utan nu har vi en Mimmi Asperoth som var ju otroligt vass och vann skytteligan internt i Kalmar förra året, som gick upp också, kom väl en bra bit upp i skytteligatoppen i elitettan dessutom, och hade ambitionen att gå till andra klubbar också, så att nej, jag hoppas att Mimmi Asperoth kan växla igång också, men jättekul att se att Lovisa bara fortsätter bli bättre och bättre.
Ja, men det är det som känns som nyckeln också för att kanske kunna slå de absoluta bästa lagen i den här serien, att man kan ha två toppspelare långt fram i banan som kan, där du kan hitta mål från lite överallt.
Ja, men precis. Nej, men verkligen, så att jag tycker verkligen, ta er till parken ni som kan. Vi kan ju tyvärr inte där den här gången då, utan det sätter ju käppar i hjulet tyvärr. Vi älskar ju helgmatcher och vi älskar ju att gå och kolla på damerna då, men jag tycker verkligen att ni som kan gå dit och bara lösa en biljett, och framförallt ni som har årskort, palla er dit bara, för jag tycker det har varit mycket bättre med folk på matcherna nu i år än vad det var förra året. Vi ser framsteg även där, även om de är lite mindre, men det är ändå framsteg åt rätt håll.
Vi utlovar pisk av Älvsjö också och damernas behäv. Så att,
det känns som att jag vill benämna många lag i den här
bara,
serien som keffa.
Ja, det är bara dit och se hur damerna smiskar upp keffa Älvsjö. Om de inte gör det, så får ni storma plan och ha kvartssamtal med Torane Fredheim.
Ja, men verkligen. Nej, men det tycker jag. Nej, men ta er dit bara och se matchen. Förhoppningsvis på ett soligt parken.
Ja, Det var väl allt vi hade, va?
Ja, jag tänkte bara avsluta med att skicka lite kärlek om det går bra, Vincent.
Mm, gör det.
Vi hade ju, eller jag hade ju i våran podd här senaste gången när jag fick egentligen ta över din roll tillsammans. Då var det Simon Eriksson som satt sig ner i min stol och spelade tillsammans med Afro och Honken i helgen. Nere i Malmö där, som ni har lyssnat på, i Elsvenskan, slutspelet. Och de åkte på en tråkig förlust i semifinalen och de är ju ledsna grabbarna, men jag vill skicka all kärlek till dem i alla fall. Vilken säsong de har gjort. De är ju för mig i alla fall det bästa laget i serien. De vann fan serien, det tycker jag i mina öron räknas gott och väl. Ja, jag tycker det bevisar att man håller en jämn nivå över hela säsongen och sen åker man på en jävla torsk i förlängningen. Så ja, men att, alltså, det suger ju, men all jävla kärlek.
Verkligen väl kämpat, och alla som känner mig och hur jag ser på idrott så hatar ju jag sånt där jävla ishockeyskit när ett gäng har varit överlägset bäst under hela säsongen. Så ska man behöva liksom kliva upp och ge de här jävla losersen en andra chans i ett slutspel, det gillar man inte. Så att, för mig håller jag också Simon, Afro, Honken och grabbarna där i allra högsta regard vad gäller deras insats.
Ja, men verkligen, de är bäst i Sverige 2022 om du frågar Google i alla fall. Sen vet jag att det inte kommer räknas på någon papper, men all jävla cred och kärlek till er i alla fall. Det var inte så mycket mer än så jag tänkte säga faktiskt.
Är det någon som har frågor åt er så kan ni dra åt helvete.
Exakt. Vi står alltid upp för våra grabbar, så är det bara. Men utöver det så är vi väl färdiga idag faktiskt, Vincent.
Ja, nej, men in och följ oss på Instagram och Facebook. Tipsa hela jävla tjocka släkten och alla era vänner om att vi finns och lyssna på oss på såväl Spotify som Apple Podcaster och andra ställen där ni finner oss. Passa även på att rata oss och ge oss 5 stjärnor så att vi poppar upp högst upp för folk som letar efter en god podd som behandlar Allsvenskan och IFK Norrköping. Sen ska vi också kasta ut ett stort tack till Lokal Catering som ju gör den här podden möjlig tillsammans med er lyssnare.
Ja, verkligen. Stort tack till Lokal och verkligen all kärlek till er som lyssnar vecka ut och vecka in. Ni är fantastiska. Skitkul också när ni kommer fram och snackar med oss eller bara skickar ett DM och att ni uppskattar podden. Det värmer våra gamla gubbhjärtan, tänkte jag säga, även om inte så jävla gamla än. Så fantastiskt kul. Ta hand om er där ute så hörs vi efter en ny kross mot Hammarby borta.
Vi hörs. Ciao. Puss.